Temat för den här söndagen är Jesus skapar tro. Och vet ni, ni har suttit ner lite, en stund i alla fall. Ni som känner att ni har lust får gärna stå upp tillsammans när vi läser evangelietexten. Och vi läser från Matteus evangeliets 8:e kapitel, vers 5-13. När han gick in i Kapernaum kom en officer fram till honom och bad om hjälp. Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor. Jesus sa, ska då jag komma och bota honom? Officeren svarade, Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl och jag har soldater under mig. Och säger jag till den ena gå så går han och till den andra kom så kommer han. Och säger jag till min tjänare, gör det här, så gör han det. Jesus blev förvånad och sa till dem som följde honom. Sannerligen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger att många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Och till officeren sa Jesus, gå! Du trodde och det ska ske. Och i det ögonblicket blev pojken frisk. Varsågoda och sitt ner. Under tiden då Jesus rör sig runt i Israel så berättas det vid flera tillfällen om hur han möter hedningar, alltså icke-judar, som ändå tror på honom, som kommer till honom med böner, med behov. Och även om de inte är judar, även om de är just hedningar, så möter Jesus dem. Han möter deras behov, han helar dem som de ber om. Han förlåter synder och han ger av det levande vattnet till kvinnan vid Sykars brunn. Och för oss som läser det idag så är kanske inte det så häpnadsväckande. Att Jesus verkar behandla människor ungefär lika. Och att han säger att inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Att många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham, Isak och Jakob. Vi hör ju till den skaran vi också. Vi kommer ju från öster och väster. Vi är ju hedningar, vi med. Bibeln berättar om hur Gud utvalde ett folk åt sig. Ett egendomsfolk, hans egna folk. Som skulle vara hans förbundsfolk. Och Gamla testamentet är i mångt och mycket berättelsen om det här folket, om Israel. Ett litet folk som Gud handlar med på olika sätt. Ett litet folk som får bli förfäderna till Guds stora frälsningsplan. Folket som Jesus föds in i. De som väntar på Messias, på frälsaren, på räddningen. Och judarna lever med den här förståelsen. De vet att de är Guds utvalda folk, hans egendom. Samtidigt så var man medveten om att det fanns hedningar som också hade kommit i tro på den levande guden. Och templet i Jerusalem var indelade i olika sektioner. Och det fanns en del som hette just hedningarnas förgård. Dit även icke-judar kunde komma för att tillbe Gud. Men man hade ändå svårt att acceptera Jesus förhållningssätt till hedningarna. För judarna var det väldigt noga, i alla fall för rabbinerna och de skriftlärda, att inte beblanda sig med hedningar. Hedningarna var oomskurna, de var orena på grund av vad de åt och på grund av de seder och det bruk som de levde med. Och man ville inte själv bli oren, till exempel genom att dricka ur samma mugg som en hedning eller äta vid samma bord, gå in i en hednings hem. Så när Jesus säger att folk ska komma från öster och väster, ska komma hedningar och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob, som är Israels patriarker, de viktigaste personerna, då är det oerhört provocerande för dem som lyssnar och en väldigt tydlig markering. Faktum är att även den första kyrkan sen brottades med hur de skulle hantera de här hedningarna som kom till tro. Något av det sista Jesus säger är, gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och Helige Andes namn. Ändå blir det ett problem för apostlarna och för den första kyrkan. Att hur ska vi hantera den här gruppen människor? Och Gud ger så småningom Petrus en syn där han säger att det som jag har gjort rent, alltså det som Gud har gjort rent, det ska inte du göra orent. Och samma dag som Petrus ser den här synen så får han besök av några män som är ditsända av en romersk officer som beskrivs som en rättskaffens man. En gudfruktig man. Och han har blivit tillsagd av en ängel att du ska hämta hit Petrus för han har något att berätta för er. Så Petrus följer med de här männen hem till Cornelius som den här officeren heter. Och så kommer han dit och så säger han, som ni vet är det förbjudet för en jude att umgås med någon som tillhör ett annat folk eller att besöka honom. Men mig har Gud visat att man inte ska betrakta någon människa som ohelig eller oren. Därför kom jag utan invändningar när jag blev efterskickad. Och nu undrar jag varför ni har låtit hämta mig. Och Cornelius berättar att en ängel har sagt till honom att hämta Petrus och lyssna på vad Herren har gett Petrus uppdrag att säga. Så Petrus berättar om Jesus. Han berättar berättelsen om Jesus Kristus, om hur hans död på korset, hans uppståndelse och att vi kan få evigt liv genom honom. Och medan han talar så faller den helige ande över alla de som hör hans ord. Och Petrus stannar där i några dagar och de låter också döpa sig, de människorna som var där. Men när han kommer tillbaka till Jerusalem så blir han ställd till svars av församlingen. Hur kan du vara med? Du har besökt oomskurna, du har varit där i flera dagar i deras hus. Varför har du gjort någonting så fruktansvärt? Alltså någonting som skulle innebära att han på något sätt i enlighet med judisk tradition skulle bli oren. Petrus förklarar hela händelseförloppet och alla häpnar över att även hedningarna fått möjlighet att omvända sig. Att det är ju fantastiskt att Gud kommer även till dem. Och man tänker att där borde kanske frågan vara avgjord. Där borde de kanske vara överbevisade om att Gud faktiskt inkluderar även hedningarna i sin frälsningsplan. Men ändå så är det så att folk från församlingen i Judén reser efter Paulus och Barnabas sen när de åker på sina missionsresor. För att få dem som kommer till tro i de här olika länderna att omskära sig. Att bli en del av även den judiska kulturen. Att det är det minsta ni kan göra för att på något sätt bli som vi. Man är nervös, man är jätterädd. Nu kommer hedningarna till tro här, men vi måste få dem att bli som oss. Och så lägger man på så mycket nedärvd kultur och tradition på de här människorna som man bara kan. Och det här ställer till det i församlingarna runt omkring och man vet inte riktigt hur man ska hantera det. Så man har ett krismöte i församlingen i Jerusalem. Och så kommer man fram till att det är genom Guds nåd man blir frälst och inte genom omskärelsen. Så det är bra. Och så skickar man följande brev till församlingarna. Den helige ande och vi har beslutat att inte lägga någon börda på er utöver följande oeftergivliga krav. Att ni avhåller er från kött som offrats till avgudar, blod, kött från kvävda djur och otukt. Undviker ni alltså sådant så handlar ni rätt. Allt gott. Alltså ni behöver inte omskära er. Ni behöver inte gå in i den judiska kulturen. Låt bli otukten bara så blir det bra. Tydligt och klart. Och det är ganska lätt att förnysa lite åt de här bröderna som ville att alla skulle omskäras. Och det är lätt att lite grann skratta åt de som blir upprörda över att Petrus har varit hos hedningarna. Men jag skulle vilja påstå att väldigt mycket av de här tendenserna lever kvar hos oss än idag. Vi är bitvis lika rädda för det som ser annorlunda ut. Vi är bitvis precis lika nervösa. Det är väldigt lätt att se på andra människor och döma. Det är väldigt lätt att avskriva en annan människas tro på Gud och relation till Gud för att den inte liknar min egen. Temat för den här söndagen är att Jesus skapar tro. Inte du och jag. Tron är en Guds gåva. Och Gud har i alla tider dragit människor till sig. när Salomo bygger templet så, och det är färdigställt, så ber han en bön att, om att även om det är en främling som kommer till det här huset, som vänder sig mot det här huset och ber till ditt namn, så hör hans bön. Han ber Gud att inkludera. Ändå så blir vi idag fortfarande ibland obekväma och kanske lite rädda när vi möter någon människa vars väg till Gud har sett annorlunda ut än min. Vad händer när jag pratar med någon som säger att jo, men jag tror också på Gud? Och sen så berättar den om sin tro, om sin relation till Gud, och så kastar den plötsligt in något annat liksom från vänster, någon asagud eller något annat liksom som kommer från ett hörn, eller kanske något som jag känner att men det här håller jag verkligen inte med om. Försöker jag rätta den personen då? Skriver jag av den personens tro på Gud som helt icke-existerande eller felaktig och sätter ett stort hedningsstämpel i pannan på den personen? Eller tar jag ett djupt andetag, biter mig i tungan och kliver ner från min höga häst för en stund? Är det min uppgift som kristen att se till att alla andra tror precis som jag? Att se till att de tror helt rätt? Eller är min uppgift egentligen något annat? Ibland så blir vår gemenskap, vår kristna gemenskap, för snäv, för otillåtande och för rädd. Rädd för andra livsåskådningar, rädd för andra religioner, rädd för andra tolkningar, rädd för våra medmänniskor. Jag har ibland mött Guds kärlek mycket tydligare hos människor som inte bekänner sig som kristna. Eller kanske till och med bekänner sig till en annan religion. Än vad jag har upplevt hos vissa av mina kristna bröder och systrar som jag har mött genom åren. Och jag har mött människor som lever ett liv som inte passar in i det som jag skulle tänka är ett kristet liv. Men som är så uppfyllda av kärlek till Jesus att jag själv känner mig som en riktig hedning i jämförelse. Vem är jag att avgöra? Vem är jag att döma? Och varför är jag så rädd? Kan jag inte låta människor få tro det de tror? Kan jag låta människor få tro det de tror? När Antje Jackelén valdes till ärkebiskop, så då väljer man också ett valspråk, ett motto som på något sätt ska bli ens signum. Och Antje Jackelén valde mottot Gud är större. Och det blev ett oerhört rabalder från alla möjliga håll. För visst känner vi igen det från annanstans ifrån. Något som brukar ropas ut från minareterna och är ett vanligt uttryck inom islam. Allahu Akbar, Gud är större. Men att de säger det, betyder det att det inte är sant? Magnus Malm har sagt att all sanning är en kontaktyta med Gud, hur oandlig den än verkar. Och att all lögn skiljer oss från Gud, hur andlig den än verkar. Och jag säger inte nu, och lyssna nu, jag säger inte att alla vägar leder egentligen upp för ett och samma berg. Jag säger inte att vi inte ska prata om Jesus och att alla religioner egentligen är en och samma. Men jag tror att människors väg till Gud ser väldigt olika ut. Jag tror att Gud drar människor till sig, och jag tror på det här löftet att den som söker, den finner. Den som söker Gud, den finner Gud, även om den kanske söker någon annanstans än vad jag gjorde. Men Gud kommer visa sig. Magnus Malm inledde ett av sina seminarier på Hönö för några år sedan med att besvara frågan, kan man tro vad som helst i kyrkan? Och hans svar var ja. Man kan tro vad som helst i kyrkan, men kyrkan kan inte tro vad som helst. Vissa saker är nödvändiga för den kristna kyrkans tro, för att det ska vara en kristen tro, en kristen kyrkans tro. Och det finns sammanfattat väldigt, väldigt bra i vår trosbekännelse faktiskt. Och har ni inte läst den på ett tag, så finns den längst bak i era psalmböcker, så ni kan kika på den sen, eller när ni har tröttnat på mig. Det gör ni inte. Nu lyssnar ni färdigt, men sen kan ni titta på den. Det är kyrkans tro, det är den kristna tron sammanfattad. Och det är liksom inte förhandlingsbart, det är vad kyrkan tror. Men vi som ryms i gemenskapen, vi kanske tror på lite olika sätt. Och är det så farligt? Jag säger inte heller att vi inte ska prata om Jesus, att vi inte ska berätta om Jesus, vittna om Jesus eller prata om vår tro, det jag tror, med andra människor. För det ska vi. I Romarbrevets första kapitel så står det att jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror. Juden främst, men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud genom tro till tro. Som det står skrivet, den rättfärdige ska leva genom tron. Vi ska berätta om Jesus. Vi ska berätta om det som vi tror. Det jag menar och det jag försöker säga är att vi inte behöver vara så rädda för andra människor. Så nervösa. Eftersom Gud ju faktiskt är större. Eftersom det ju faktiskt är en sanning. Han drar människor till sig och han uppenbarar vem han är. Han fixar det. Så. Det går bra, han har gjort det i jättemånga år och han kommer fortsätta göra det. Och om den vägen ser lite annorlunda ut för någon än vad det gjorde för någon annan, så behöver vi inte bli så rädda. Utan vi kan lita på att Gud drar människor, att Gud leder människor till sig. För sanningen är ju den att inte heller jag sitter på alla svar. Inte någon av oss har hela bilden klar för sig. Utan Gud håller på att göra ett verk även i dig, även i mig. Han förändrar och han utvecklar. Han låter våran tro få mogna och få växa. Steg för steg, bit för bit. Vi kan aldrig säga så länge vi är i det här livet att jag vet precis hur det är. Jag har helt rätt. Vet allting. För det gör vi inte. Det står att det ska uppenbaras för oss sen. Nu vet vi inte allting. Och därför behöver vi också vara lite ödmjuka i mötet med andra människor. Möta dem med respekt och lyssna på deras berättelser. Deras tankar. Lyssna på hur de beskriver sin tro. Och låta det få forma också oss och vår tro. Eftersom det i slutändan ändå är så att det är Jesus som skapar tro i våra liv, tro i våra hjärtan och inte du och jag. Utan det är Guds verk, Guds gåva i våra liv. Och du som sitter här och inte vet vad du tror eller om du tror eller hur du egentligen tror, om du ens kan. Så skulle jag läsa en psalm för dig ur psalmboken. Som kan få bli din bön. Och det är psalm 219. Jag skulle vilja våga tro. Att någon har mig kär. Jag skulle vilja våga tro att Gud kan vara här. Jag skulle vilja våga tro att kärlek är. Den makt som ändå världen bär. Jag skulle gärna vilja tro, men vem törs göra så? Jag skulle gärna vilja be, men vem kan bönen nå? Jag skulle gärna vilja tro att någon ser den mening jag ej fattar mer. Jag skulle vilja våga tro att någon ser all nöd. Jag skulle vilja våga tro att Gud finns bortom död. Jag skulle vilja våga tro att någon fanns som ville att jag vore hans. Jag skulle vilja våga tro, jag kan ju inte mer. Som kornet väntar tid att gro, att livets under sker. Så väntar jag och längtar jag att jag ska få den tro jag inte själv kan nå. Jag skulle vilja våga tro. Ibland så är det där vi är. Att vi kan på något sätt inte mer än det, formulera mer än det. Men det är också en tro. Och det är också en bön. Och Gud hör din bön. Där du sitter. Vi ska lyssna till en sång och sedan ska vi fira Herrens måltid tillsammans.